Man kan gott säga att arbetet med Alfa är alla delar som vi pratat om här är ett såningsarbete. Ett såningsarbete som är både i ord och handling, i bön och vänskap, gemenskap och hjärta till hjärta med frågorna och alltihopa det här. Det är inte bara ett arbete, utan det är på något sätt ett utflöde av vad församlingen är. Och jag vill knyta an till det här med, just med sådden, växten och den goda jorden, och läsa från Markus 4. Och jag läser ett lite längre stycke, men du känner säkert igen orden. Markus 4. Sedan började han undervisa vid sjön igen. Då samlades så mycket folk kring honom att han steg i en båt och satt i den ute på sjön, medan allt folket stod på stranden. Han använde många liknelser när han undervisade dem och sa: lyssna, en såningsman gick ut för att så. Och när han sådde föll en del vid vägen, och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte fanns mycket jord. Och det kom snart upp därför att det inte hade djup jord. När solen steg sveddes det eftersom det inte hade någon rot och torkade bort. En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp och kvävde det så att det inte gav någon skörd. Men en del föll i god jord. Det sköt upp och växte och gav skörd 30-falt, 60-falt och 100-falt. Och han sa: hör, du som har öron att höra med. När han blev ensam i 12 och de andra som var med honom frågade de honom om liknelserna, då sa han till dem: ni har fått del i Guds rikes hemlighet, men det som står utanför får alltid liknelser, för att de ska se med sina ögon och ändå inte se, och höra med sina öron och ändå inte förstå och omvända sig och så få förlåtelse. Han sa till en vidare: om ni inte förstår denna liknelse, hur ska ni då kunna förstå andra några liknelser alls? Såningsmannen sår ordet. Det vid vägen är det hos vilka ordet sås. Men när de hör det kommer genast Satan och tar bort det som är sått i dem. Det som sås på stenig mark är det som genast tar emot ordet med glädje när de hör det. Men de har inte någon rot i sig, utan tror bara till en tid. Möter sedan lidande eller förföljelse för ordets skull kommer det strax på fall. Hos andra faller säden bland tistlar. Det är det som hört ordet, men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat kommer in och kväver ordet så att det blir utan frukt. Men det hos vilka säden faller i god jord, det är det som hör ordet, tar emot det och bär frukt 30-falt, 60-falt och 100-falt. Amen. Jesus, tack för att du är här idag. Tack Jesus för att du öppnar våra öron så vi kan höra. Inte bara fysiskt här, utan också med hjärtats öron, andens inlyssnande. Herre, tala till oss, du som har en relation till oss alla. Tala till oss in i vår specifika situation och relation. Låt oss höra din röst idag. Skapa tro. Uppfyll oss med glädje, kraft. Amen. Jesus talade ju i liknelser. Parables heter det ju på engelska. Parables, det är ett grekiskt ord som egentligen betyder att ställa något vid sidan om något annat för att jämföra. Så när Jesus talar i liknelser så liksom kastar han ut en berättelse, och den som lyssnade fick fånga upp den och ta in den i sitt eget liv. Och liksom, vad betyder det här i mitt liv? Men för en del så hörde man och den ramlade ner och det var ingenting som hände egentligen. Liknelserna har dubbla syften. Dels är det ju att de vänder sig till alla. Alla visste vad en såningsman var och alla kände igen bilden. Så Jesus ville att alla skulle höra. Men så var också en grej med liknelsen, det var att den kunde begränsa fienden. Det fanns inget så mycket i liknelsen, om vi tar den här liknelsen, som fienden, som fariserna eller de som var mot Jesus. De kunde inte använda liknelsen så mycket mot Jesus, utan alla hörde ju samma sak. Och var man andligt döv, så, jaha, du berättar det, ja, just det. Men om man hade ett sökande i sitt hjärta, så kommer frågorna, vad betyder det där? Är jag en god åker? Eller så vidare och så vidare. Så man kunde liksom ledas vidare framåt genom en liknelse. Och jag tänker att Jesus använder det här därför att förbereda människor för att komma vidare i sitt liv och i sitt sökande. Jag tänker också på, vi har ju pratat om alfa här nu och att vi vill förbereda och sådär. Är inte det lite mer, är det inte för mycket organisation eller så? Jesus, han gjorde sina förberedelser han också. För vi läste ju den här liknelsen, eller situationen, att han hade en båt som han steg i. Och det slog mig bara när jag läste det här, så såg jag i kapitlet innan, i kapitel 3, vers 9, så står det så här att Jesus sa åt sina lärjungar att hålla en båt i beredskap åt honom så han inte skulle bli trängd av folkmassan. Alltså han hade beredskap för det som skulle komma. Och det är väl det som vi vill, med den här söndagen så vill vi lyfta fram beredskapen för det som skulle komma. Och vi understryker styrkan i alfa-arbetet, därför att alla kan ta del i det. Alla kan ta till sig det. Det är relativt enkelt. Det finns på något sätt ett gudagivet såningsarbete som vi som enskild och församling tar till oss idag. Och när jag tänkt på det så tänker jag att nyckelordet för oss omkring liknelser eller så, eller förberedelse, det är ju samarbetet med den heliga ande. Att heliga ande verkar i förberedelserna. Och som vi hörde här så finns det stort utrymme för var och en att vara med i bön, i mat, i deltagande, i samtal. Det finns en plats för oss någonstans att vara med. Alfan är också där. Styrkan att vi som människor samarbetar, hur människor är skapade. Vi undervisar och det skapar frågor och svar. Precis som Jesus gjorde när han använde liknelsen. Han förväntade sig att där det fanns en förberedelse av den heliga ande som var verkar, där kommer frågorna, där kommer processen, där leds det vidare. Så det är om liknelsen i sådden. Men var hamnar allt det här som vi sår ut då? Ja, människor kommer ju med helt olika saker i hjärtat. Och de olika såningsplatserna berättar ju Jesus om. Han säger ju faktiskt på ett ställe att det finns situationer där människor hör och Satan kommer att ta bort det som blir nedsått. Och när jag har läst omkring det här så har jag tänkt det här. Vad är det som gör att det blir hårt i en människa? Vad är det som gör att det är så svårt att vi får, alltså att det du berättar om som är det största i ditt liv, i mitt liv, om Jesus, vad han gjort. Varför är det så svårt att det når in? Ja, Det kan ju finnas många olika svar till det, men jag tänker att en av svaren som kan vara ändå att kan det vara så här att människor, det är många som har gått fram över människohjärtats åker många gånger, och för varje gång så har det lämnat något avtryck, kanske av fördömelse, kanske av förtryck eller negligering. Eller vad skapar det i en människas hjärta? Kanske det skapar den där hårdheten som gör att det ibland inte går riktigt in i hjärtat, utan det plockas bort när man tänker, nej, men det där gäller inte mig liksom. Man är så van att tänka undan sig själv så att det, nej, det där gäller inte mig. De människorna tror jag Gud vill föra till Alfa. För han vill nå in i deras hjärtan. Så hade vi den här steniga marken. Det var ju den marken som det finns ett litet jordlager, men under är det stenigt och hårt. Det var ju den som Jesus säger att det finns en glädje och spontanitet man tar till sig. Wow, det drabbar mig i känslan. Det är ju fantastiskt liksom. Och vi kanske har varit med om det ibland att det går, oh man, det här bara tog emot, vet du. Oh, så spontant. Men vart tog de vägen sen, undrar vi. Och då kan man kanske fundera på, var det så att det gick in i känslan hos den människan, men det fanns inte den där roten utanför. Det här gäller verkligen mig, kanske någon säger. Men sen vart det inte någon frukt av det, säger Jesus. Och så finns det också sån hjärtat som där det faller bland tistlar. Det finns liksom inte utrymme att växa. Det finns bekymmer och bedrägliga rikedom, säger Jesus, och begär efter allt annat. Och såklart mycket annat, tänker jag. Det finns inte. Ni vet hur inte när någonting växer före än något du har sått, så skuggar det och det tar liksom luft, det tar syre, det tar plats, det utbreder rötter och blad och så vidare. Och det är den bilden som Jesus ger. Och då ska man kunna tänka sig att men vi möter människor som säger, ja, men det är bra, men jag ska först göra det här. Livet är så fyllt av bekymmer eller det man står efter, det man vill ha, att det finns inte utrymme. Jag tänker att Jesus är reell, han liksom kopplar vårt lyssnande till verkligheten. Det här är den värld han har kommit till. Men jag tänker ändå säga att han vill ändå kalla människor så. Och det kan ju vara lätt att tänka så här att ja, men de gick Alfa-kursen, de har fått sin chans. Det blev ingen växt och så där. Men jag tänker annorlunda. Jag tänker så här att det är viktigt för oss att komma ihåg att Gud har skapat människan till sin avbild. Och att varje människa på något sätt är sprungen ur Guds hjärta. För det var han som sa, låt oss skapa människor till vår avbild. Så det finns liksom ett stort hjärta för dig. För människor som vi har i vår omgivning hos Gud. Vi är hans avbilder. Och han har själv, genom att se det genom hela Bibeln, så ser man att han själv söker människan i sin bortvändhet. Adam, var är du? Det är det första sökande och kallelseropet egentligen. Det står Gud för själv. Och det är så viktigt att komma ihåg när vi tänker att hans hjärta är så hårt, eller hon står bara efter materiella saker, eller ja, men det fanns ingen rot i det. Kom ihåg att Gud ser annorlunda. Och jag tror att det är så viktigt för oss att ha, när vi känner att det kommer in av de här hårda grejerna, eller den här grejen från den värld som människor representerar kommer in över våra liv och vi uppger så tänker, ja, det går. Åh, ingen som vill. Ja, men ni vet, man kan faktiskt tänka så. Ingen som vill bry sig. Alla är så upptagna med livet och det är så mycket elände och krig och våld. Och hur ska Gud få en chans liksom? Det då behöver vi faktiskt varje dag vända oss om så att vi får del av Guds blick på världen, på människor, oavsett hur det är med de här människorna som vi möter. Jag får fortsätta och det som är sått, det är sått där du har sagt till din granne eller vän eller släkting eller barn, barnbarn. Det som är sått är sått. Och Gud bevarar den sådden och han kan göra mycket mer av det än det vi kan ge. Så det får vi vila i och vi får med tacksamhet bara fortsätta att be för de människor som vi tänker på. Och Guds ande kan luckra upp, röja undan hinder, skapa ett utrymme i livet så att senare i livet faktiskt hans nåd kan komma till den människans hjärta. Det är aldrig kört. Jag älskar de här raderna som Thomas Tranströmer, som var Nobelpristagare 2011, han skriver i en dikt som heter Gläntan. Han säger så här: det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse. Ibland så är det faktiskt så att människan i sitt liv och sökande behöver gå ett varv till. Tills man oväntat hittar det där gudagivna utrymmet i livet. Där friheten och tron på Jesus får plats att slå rot. En glänta i livet. Det är något vi kan fortsätta be om. Jag vet inte vem som dyker upp framför ditt sinne just nu när du hör, men kanske någon vän, släkting, någon annan. Fortsätt att be om att det blir en glänta i den människans liv. Så har vi den goda jorden. Hur ska vi tänka om det? Ja, allt beror ju på utsädet egentligen. Det är ju lite bedrägligt nu att säga den goda jorden som bär frukt. Jorden bär ju inte frukt i sig själv. Eller hur? Det har vi ett exempel på här. Det är ju, allt handlar om utsädet. Vi är på hela människan i onsdags var det. Jag hade en liten andakt där och sångstund. Då hade jag med mig en liten ärta. Ser ni det? Det är inte så. En alldeles vanlig ärta. Och när man sår en ärta så växer det upp sallad. Eller nej, det gör det inte. Nej. Utan när man sår en ärta, då kommer allt vad som finns i den här ärtan upp och växa upp till skörd. Så utsädet är det avgörande. Och det fina med den här ärtan, vet ni vad det är? Det är att i ärtan, i en del av den, så finns all näring som behövs för att roten ska gå neråt och det ska börja växa uppåt. Jag tycker det är fantastiskt. Och på något sätt får vi överföra den bilden från skapelsen till den andliga världen. Att varje gång som du berättar om nåden eller bönesvar eller om Jesus Kristus, vad han har gjort för människan, att han lever, så sår du. Och där du sår i det finns det tillräckligt med kraft och näring så att det ska gå neråt och rota sig, att det ska börja växa uppåt. Med målet att bli fullt moget till skörd. Och jag tänker att den bilden måste vi ha riktigt mycket med oss också. Att det är Guds utsäde som vi sår. Och det står i Jakobs brev så här. i det första kapitlet, 2 verser, vers 17-18. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens far som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. I kraft av sin vilja har han fött oss på nytt genom sanningens ord till att vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. Det kommer ovanifrån. Det brukar heta så om allting som kommer från himlen. Det kommer ovanifrån. Men också när du är ute och sår kanske i din rabatt eller trädgårdsland, så kommer sådden ovanifrån ner i jorden. Men i den andliga världen så vet vi att vi sår, men det är bara Gud som kan plantera in det där sådden in innerst i människans hjärta. Och därför är vi så beroende av Gud. Vi sår och vi ska så generöst som den här såningsmannen gjorde. Han tänkte inte, här är nog inte värt att så. Han strödde ut generöst. Det får vi göra också. Den goda jorden som bär frukt, det är ju den människan som tar emot och ger sådden, Guds sådd, den bästa platsen. Och det är ju hjärtat och hela livet. Det är där det börjar och det är där det kan bära frukt. Jesus förklarar i den här liknelsen för sina lärjungar. Och när man läser den förklarelsen så tänker man att det såg ju ganska lika ut. Det är att alla, i vers 16 så står att det sås på stenig mark och genast tar de emot ordet. Och i vers 20 så står det att de som hör och låter det falla i god jord, de tar emot ordet. Ganska lika tänker man. Men vad ska vi tänka om det här då? Men Markus, han är lurig, för att han använder två olika ord. Som jag upptäckte. Jag tror att det kan vara viktigt att förklara dem. I vers 16. Ordet tar emot. Betyder att om jag ger dig ett äpple. Och du tar emot det i handen. Så är det ordet som används. Du kan antingen äta det eller bara ta emot det i handen så. Men i vers 20 så är det ett annat ord, och det betyder att acceptera, ta emot, välkomna. Som om någon kommer till din dörr, så kan du antingen välkomna, alltså kan du ta emot honom. Men då står han utanför dörren. Men om du välkomnar honom, då går människan, personen in. Och ni börjar få en relation, ni får vänskap och så vidare. Då händer det någonting i din värld. Och Markus använder de här två orden. Och då tänker jag att det här är material för oss i fortsatta bönen. Att vi vet att den människan har tagit emot, lyssnat, fått förklarat om Jesus. Men har det välkomnats in? Det måste välkomnas in, det där. Då blir det den goda jorden, säger Jesus. Så i vår förbön för människor så behöver vi ju uthållighet. Ja, men hon har ju hört så många gånger. Ja, men det behöver hända att hon välkomnar in också. Och jag tänker att det är jättebra att tänka att det får vi göra. Och så tänkte jag när jag läste det här, så tänkte jag den goda jorden. Så tänkte den första jordåken, den finns ju i första Mosebok. Om de första människorna, de var satta att bruka och bevara. Och jag tänker på just det här att bevara, så står det om Maria när hon hörde herdarnas ord. Så står det att hon gömde och bevarade i sitt hjärta. Att bevara det goda ordet från Bibeln. det är att också välkomna det in i mitt liv. Att vara kvar med ordet, och då börjar det växa. Det är det som vi är måna om i våra liv, att det ska få växa. Vi behöver näringen och ljuset ifrån Guds ord. Bruka handlar ju lite grann mer om att använda verktyg. Och jag tog med ett verktyg här idag. Det här, förstår ni, det här är grejer. Någon som har plattor hemma ska absolut skaffa sig en sån här. Det här är en plattborste. En liten pigg som man kan sätta mellan plattorna. Och sen en stålborste som man kan borsta så här. Så. Den köpte jag när jag bodde i Skara. Hade hus. Väldigt effektivt. Och väldigt. Det händer väldigt mycket med den här. Men när vi tänker på våra andliga liv, så vill vi inte att Gud skulle använda plattborsten, eller hur? Stålborste och den där skrapan. Och det blev faktiskt så en levande bild för mig en gång när vi hade, du vet, det växer upp ogräs. Det gör det ju våra liv också, som vi måste ta hand om. En gång så skulle jag göra rent, men då hade det regnat jättemycket, så att det var precis löst och poröst emellan plattorna, så det var bara att dra upp. Jag behövde inte använda den där. Och så tänker jag att det är nog så Gud vill att vi ska ta hand om våra ogräs av hårdhet och bedräglig rikedom och allt annat och vad det nu kan vara som kommer upp. För det måste vi hålla på med i hela livet. Det är inte så att vi tar emot det goda utsädet och du är den goda jorden och så sköter det sig självt. Eller som Kenneth sa, man får gå förbi Bibeln och lägga handen och välsigna, så att ta emot välsignelsen. Vi får också säga välkommen heliga ande. Jag tror väldigt mycket på att en helig ande går till botten med saker och ting. Kanske inte gillar det. Men han kan plocka upp ogräset i våra liv. Och det växer upp skräp. Tänkte att det där har jag ju tagit bort. Nej, så kommer det igen. Misströsta inte den helige ande. Vattna ditt liv. Och så kan du kanske i bönens och i bönens kammare kan säga: Herre, nu tar jag det här. Så lämnar det till dig. Så får du samverka med en helig ande och vårda och bruka den goda jorden. Skulle vilja så säga som avslutning då. Så har du och jag och vi som församling mött ordet om såningsmannen. Som sår ordet om Guds rike. Det är Jesus själv i liknelsen som sår. Men vi är, du och jag, vi är ju förenade med såningsmannen. Vi har vår identitet i såningsmannen. Vad han gör är också vi förenade i. Men var för sig så är vi är ju lemmar på olika sätt. Någon något öra, någon är hand, någon något öga. Alltså många funktioner, så många saker som händer i vår kropp, och många saker händer i en församlingsliv också. Men det finns en kallelse som ligger djupt förenat med vem du är som människa och med vem du är som lem i Kristi kropp. Det är din kallelse. Det är inte min kallelse. Men alla bär vi genom livet och i församlingen en kallelse till den här världen. Att så på det sätt som Gud har tänkt igenom dig. Vi sår kanske väldigt olika. Men det finns ett sätt i dig som Gud sår på. Och att säga välkommen till det, det är viktigt för oss. En kallelse där vi är inkluderade, inte borträknade. Och så kanske du tänker att ja, men jag är inte någon evangelist. Eller jag, nej, det är liksom inte det vi pratar om nu. Utan det är inte ordet idag, utan kallelsen är att se på sig själv som en lem i Kristi kropp. Kallelsen gäller det sätt som du är kallad till att så ut ordet så att det blir växt i den goda jorden hos människor. När jag avslutade min förberedelse med predikan så tänkte jag komma att tänka på några ord som Bo Zetterlind har skrivit som jag tänker är så fin och så bra och gäller oss alla egentligen. För i olika tider och varje dag behöver vi påminnas om att vi är förenade med såningsmannen men också mästaren. Mästaren, han som förmår att spela på de där som vi känner ibland trasiga fiolerna. Aldrig mer ett ont ord om trasiga fioler. En gång hörde jag mästaren spela på bara två strängar. Han stod bland träden och spelade på sitt älsklingsinstrument. Hymn efter hymn, visa efter visa, utkristalliserad smärta. Och jag visste, den fiolen var jag. Andra skulle inte ansett mig värd att spela på. Men i hans händer dög jag. Och det fångar så bra detta kallelsen till att så med såningsmannen på det sätt som du är kallad till. Gud och signa dig. Jesus, tack för att du kallar oss som församling att så tillsammans med dig. Vi ber om det där örat som skulle höra hur det ska ske. Vi ber var och en, Herre, att de dagar du ger oss, vi skulle så i bön, i samtal, ett ord, en handling, ett vänligt leende, Herre. Och allt, Herre, det skulle få landa i möjligheten för människor, Jesus, att få ta emot dig och få se den goda jorden i sitt liv. Amen.